finns en del utmaningar för mig här idag. För det första så är jag jätteovan och dålig att prata med mick. Jag brukar alltid få någon pensionär efteråt eller någon annan som inte hör lika bra som jag hör och säger: jag hörde inte nå vad du sa för du viftar så mycket med händerna. Jag ska försöka mitt bästa. Den andra utmaningen är att både jag och Stefan Babbelkvarnarna ska tala under samma predikan. Så vi får vara lite fokuserade här, känner jag, och Gud hjälpa oss. Hörrni, jag har två saker på mitt hjärta. För det första, onsdag ungefär vid lunchtid får jag ett samtal av min väldigt kära men ibland nitiska syster. Linnea heter hon. Hon satt mig på plats där som systrar ska göra och sa att: hur kan ni i Sion stå och inte göra någonting om det finns flyktingar i vår stad som måste sova utomhus? Och det, när jag hörde där och hon berättade och jag läste sen lite i Vasabladet om det, så tänkte jag att vi kan ju inte vara en kyrka om inte vi bryr oss. Så tänkte jag alltså. Och jag ringde lite samtal och hittade några villiga och arbetssamma Benjamin Strängar och sådana liknande personer. Så började vi arbeta och vi tog beslut i församlingen. Vi vill inte att någon i Vasa ska besova under bar himmel. Alltså jag tänker så alltså. Och därför har vi de sista dagarna jobbat ganska intensivt och hårt. Inte vi bara, utan många kyrkor här i stan. Vi har gjort gemensam sak i frågan. Det är nämligen så att när våra kära vänner som har flytt från Irak och Syrien kommer hit ganska sent på kvällen, så har de inte ännu registrerat sig vid polisen eller vid myndigheterna, och det betyder att de inte har någonstans att sova. Och då tänker vi, och därför som café idag är lite, ska säga, reserverat till bättre folk, det vill säga våra kära flyktingar, så det är en stor sovsal för tillfället. Och jag är så tacksam när jag gick ut till våra medlemmar i församlingen. Jag har fått så oerhört stor och fin respons. Så många som har gett mat, madrasser, lakan, täcken. Och jag har riktigt blivit tårögd när jag tänker på hur fina människor vi har i vår kyrka. Alltså, man borde ge bort några, för det räcker inte till nästan att ha så mycket fint folk här. Så jag vill uttrycka stort tack till alla som har bidragit och hjälpt till. Och vi har en liten utmaning framför oss, och känner du ännu att du vill vara med och hjälpa till och kanske ta ett nattpass eller två, så hör gärna av dig till mig eller till Benjamin Sträng, så fixar vi det. Jag tänkte att det finns många falskheter som kretsar ibland kring de här människorna som flyr hit. En del tror att alla kommer hit ska jihad. När jag tänker på de här människorna, vad är kriteriet för att vara älskad av Gud? Jo, det är att du är människa. Det är kriteriet att vara älskad av Gud. Och om det är kriteriet varför Gud älskar någon, att man är människa, så det är vårt ansvar att älska likadant. Och då ser inte vi på bakgrund, vi ser inte på omständigheterna, utan vi ser att de är människor skapade till Guds avbild. Punkt. Och vi bemöter dem med Guds kärlek. Vi bemöter dem med kramar, med leenden och med tjänstvillighet. För de är älskade av Gud, och då är de också älskade av oss. Och jag tänkte på när jag hörde och försökte prata med någon av de här som kom till oss då en kväll. Och de hade varit på flykt i 45 dagar. Och han gestikulerade åt mig och berättade hur han har tagit sig från punkten till en annan simmandes. Så han tagit sig från någon punkt till en annan punkt. Och när man står framför de här människan, så jag kan inte begripa mig hur låg IQ man måste ha för att vara rasist. Om man står framför en sån människa som har gått igenom så mycket lidanden, och då inte väljer att öppna upp dörren och sitt hjärta och kärlek för dessa människor. Så vi har beslutat oss i Sion församlingen. Vi vill ta emot så många vi bara kan och så länge som det behövs. För det är vårt ansvar som Guds församling. Och utan att alls bli negativ, men jag kändes faktiskt igår när jag hörde att det finns demonstrationer i Finland mot flyktingar. Usch. Så vi arbetar och vi älskar dem så mycket. Och jag vill nämna några minuter bara om en sak som också jag har på mitt hjärta idag. Jag vill dela lite om en dröm som vi i församlingen och vi i ledningen har jobbat med en tid tillbaka. Och det är lite nämligen att det finns ett läge här i Vasa, i Österbotten i Finland, där det finns ganska många människor som inte tror på Jesus som sin personliga herre och frälsare. Jag vet inte om du har tänkt på det någon gång när du går på stan, att det finns ganska många människor som inte följer Jesus. Och i Vasa så bor det 67 000 invånare. Och av dem är mindre än 5% aktiva i församling. Det betyder att vi har ganska många människor som för tillfälle är vad vi ska kunna kalla onådda. Det vill säga inte ha en personlig relation med Jesus Kristus. Vi tror att vi kan vara med, inte nå varenda en, men vi kan i alla fall göra någonting. Jesus sa inte att vi ska be om skörd, han sa att vi ska be om skörde arbetare. Ibland ber vi om så mycket skörd och säger Herren, men öppna ögonen och se på din granne. Allt vårt mål är då att min dröm eller vår dröm som vi har här i församlingen, det är att 100 av dessa människor i Vasa med omnöjd, med icke-kyrklig bakgrund, ska vinnas till Jesus. Alltså vi är över 100 här, så det är nästan 0,5 per person, så vi får slåss lite om dem. Alltså min dröm är att vi skulle be till Gud om att han skulle leda oss som församling att upptäcka dessa människor. En bön som jag brukar be och försöka undvika att be för en lite jobbig, så lyder att Herre, led mig till någon om det finns någon som behöver dig just nu. Och någon anledning får man ju alltid någon mitt i allt framför sig. Så det är en sån där bön som du kan be ibland om du har allt för lite att göra. Och hur ska vi då göra det här? Jag tror att sättet vi ska arbeta med är att vi ska älska dem och vi ska bemöta och betjäna varje medmänniska med Guds kärlek. Vi ska be och tillbe Gud som är skördens herre, som jag redan sa det. Och vi ska genom att vara en kyrka som är Guds centrerad plats där Guds upphöjs. Gud upphöjs. Jag tror att bästa sättet att nå världen är att Gud upphöjs. Det står på ett ställe i Lukas att de hade något möte där Jesus var, och så var hela Jerusalem utanför dörren. Och så tänker jag att Jesus är så attraktiv att där behöver man inte alltid fundera på kultur och hipster. Utan vi kan fundera på Jesus och upphöja honom. Och per automatik så tror jag att människor kommer att dras till Jesus. För Jesus är alltid vägen, sanningen och livet. En evig sanning som aldrig kommer förändras, oberoende om det är hiphop eller metal som gäller. Och vad ska vi då göra? När Petrus har sin pingstpredikan så får han frågan, vad ska jag göra? Eller vad ska vi göra? Och han håller världens kortaste dopundervisning. Jag önskar som pastor att det vore så enkelt. Omvänd er och låt er döpas till Kristus, så får ni era synder förlåtna och så får ni den heliga ande. Och jag skulle önska att det skulle vara så enkelt, så skulle vi alla få se lite mer dop, och det är aldrig fel. Men det är fem områden som jag har funnit, och vi vill snabbt bara gå igenom de här fem områdena. Så för det första så vill vi ge grundläggande teologi. Vi vill fokusera på att en enkel men dynamisk och kraftfull lära om Gud, som berör den doktrinala sanningen om din frälsning som är ditt förflutna. Det dopet är betydelsefullt, för dopet är ett yttre tecken på din inre övertygelse på din tro på Jesus. För det andra så vill vi ge en lära om helgelse. Att Jesus på något sätt gör någonting i dig som gör att när du har mött Jesus så lever du lite annorlunda än innan du mötte honom. Tjuven ska sluta skela och göra någonting gott för sig. Minns det att jag läste som nyfrälst och väckte min far och bekände lite synder. Han tyckte att jag kan gå och göra det nästa morgon och skicka ut mig ur sovrummet, minns jag. Också läran om rättfärdighet som berör vår framtid. Om frälsningen är vår dåtid, helgelsen är vår nutid och rättfärdigheten är vår framtid. Det är att Gud är vår rättfärdighet. Tron på Gud ser oss rättfärdighet, och då är vi inte längre nervösa över framtiden. Ursäkta. För det andra så vill vi arbeta med sunda relationer här i kyrkan. För vi tror att genom relationer så vinns människor till Jesus. Och genom att vi är en församling så uppbygger vi varandra på den allra heligaste grunden. Det vill säga, jag tror, kan jag få ett glas vatten? Så vi tror alltså på sunda relationer inom familjen, innanför kyrkan och utanför kyrkan. Balansen mellan dem är, ursäkta igen, min röst är lite hacklig, är väldigt viktig. För har vi bara innanför kyrkan så blir vi sektar, har vi bara utanför kyrkan så blir vi liberala och troligen avfälliga. Har vi bara inom familjen, då ser vi inte dig. Så vi tror att alla de där är väldigt viktiga. För det tredje så behöver vi också, och vi vill ge dig ett fungerande böneliv. Där vi tror att bönen i ditt privata liv är viktig. Som pastor ska man någon gång vilja installera en övervakningskamera i varenda sovkammare. Inte av någon orsak som du kan tänka dig, men orsaken att se hur ber du. Som Jesus säger, när du ber, stäng dörren och be det fördolda. Ska Herren se det fördolda, belöna dig. Vi tror också på bönen inom den stora gemenskapen. Som vi har sagt, när vi ber här som kyrka så tror jag det är en enorm kraft när vi tillsammans ber för den sjuke, den ensamme, för konflikten etc. Vi kommer tillsammans och ber som en enda kropp. Och för det tredje, i de nära relationerna. Jag tror att om vi skulle börja be tillsammans när vi träffar oss två eller tre vänner, så tror jag det skulle börja hända ett och annat. Man kan be i äktenskapen, man kan be i relationerna. Men du träffar med dina väninnor eller vänner eller ovänner, så be tillsammans. Så kommer du se att någonting händer med dig. Jag brukar säga att när jag ska be så känns det alltid att jag måste gå upp för Mount Everest på händerna när mina händer är gips. Att det känns aldrig riktigt jätteroligt varenda gång man ska be, utan en liten utmaning. Men varenda gång efter jag bett så är jag på bättre humör än vad jag var innan jag började be. Att för min del har det blivit en sanning. För det fjärde så skulle vi vilja ge dig en gudscentrerad lovsång. Så en lovsång där det handlar väldigt lite om folket på scen och väldigt mycket om Gud som är här bland oss. En lovsång där man inte funderar på om allt köttreceptet som man ska laga när man kommer hem. Utan en lovsång där Gud är stor och blir stor i dig. En lovsång som inte är baserad på hur du känner det. Utan en lovsång som är baserad på vem Gud är. Och Gud är ju alltid. Jag tycker om David som exempel. David skrev psalmer när han var förföljd av Saul. Han skrev psalmer när han hade syndat. Han skrev psalmer när han var tacksam. Och om alla de här händelserna också. Det tror jag är väldigt bra och viktigt. För det sista så ska vi vilja jobba och fokusera på våra nådegåvor och tjänstegåvor. Jag tror att ska vi nå de här 100 så det är ingenting som vi börjar göra. Utan det är Gud som gör någonting genom oss. För det är bara Gud eller Jesus som kan frälsa syndare. Vi är alltid bara redskap. Men det är bra att veta om man är en spade eller hammare. Eller såg. Det är väldigt svårt att såga en planke med en hammare. Och då ska man kanske inte såga. Men man kanske ska slå in en spik för att använda en fin och djup bild. Så min dröm är att hela församlingen ska få en kunskap i viss mån om vilka nådegåvor har Gud lagt ner i mitt liv. Är det kanske profetians, visheten, kunskapen, helande etc. Så ska Gud väcka dem till liv och vi är med som hans redskap. Vår dröm som vi har här i församlingen för Vasa, att vi skulle vilja se 100 omvända, döpta och lärjungar tränade inom 3 år. Där Gud på något sätt får fria händer med oss. Och nå ut till en värld som blöder, gråter, lider. Men där vi har funnit meningen med livet. Nämligen livet tillsammans med Jesus Kristus. Så det här är vår dröm som vi har. Och du får jättegärna om du vill vara med i den här drömmen. Så vi tillsammans kan göra Vasa stad till en lite ljusare plats. Genom att vi går och tänder små eldar här och där med Jesus. I människorna vi möter. Och som vi brukar säga här. Vårt mål och vårt sätt är att vi ska älska varenda människa in i Guds rike. Vi tvingar ingen, vi pushar ingenting och vi är inte mot. Men vi är för varenda människa därför att Jesus älskar dem. Gud välsigna dig, så får Stefan ta över.
Tack ska du ha, Anders. Anders är tillbaka, om det är någon som har missat det. Anders har varit tjänstledig tillsammans med sin fru ett år och nu är Anders tillbaka i tjänst. Jag är personligen väldigt, väldigt glad och tacksam för det. Jag tycker ni ska ge Anders en stor applåd igen. På tal om bilden med hammaren, idag blir det, ibland är det ju så att en hammare har 2 spikar, eller hur? Men idag är det 2 hammare som har 1 spik. för att vi kommer att slå det på samma spik. Det är så intressant med Anders har varit borta ett år och vi har inte faktiskt resonerat så jättemycket innan vi sammanstrålade här för några veckor sedan och lite grann vad heter det, compared notes, jämförd anteckningar med varandra, och då såg vi det att kanske eventuellt också vi har den helige ande. Det var på något sätt slog oss att kanske det finns en sån möjlighet. Därför att det sammanföll så otroligt mycket till. Det var på något sätt, vi har upplevt att Gud har talat till oss, men också till det som Gud har talat tidigare. Därför att Gud är inte sån så att han sticker i den ena riktningen en dag och sen sticker i den andra riktningen en dag och säger att det där funkar inte, så vi prövar någonting annat. Utan Gud är en evig Gud, säger Bibeln. Det Gud har sagt åt dig som person och det Gud har sagt åt oss som församling, det gäller. Och jag ska ta det lite grann kort här genom egentligen samma sak som Anders har talat om, men också lite i den kontext på hur vi har varit som församling genom tiden. Och jag ska försöka som sagt göra det kort. Församlingen börjar egentligen inte på pingstdagen. Kanske, vad blir det för villare här nu idag? Församlingen börjar egentligen inte på pingstdagen. Det är korrekt att säga att församlingen börjar på pingstdagen, men församlingen gjorde egentligen inte. Utan församlingen börjar med en kallelse. En kallelse från en man som gick omkring på landsbygden i Israel. Israel var ett land som löd under romersk ockupation. Den här mannen går fram till människor som är mitt i livet, som håller på att slita för sitt levebröd. Människor med olika livssituation, med olika livsöde, med olika sociala ställning. Mitt i alltså när de håller på med det här så kommer en man fram till dem. Och han möter dem med orden. Samma ord som jag vet att så många av er har upplevt i era liv. Någon gång i ert liv och kanske flera gånger. Nämligen orden, följ mig. Det här börjar Jesu interaktion med, om du läser evangelierna, med många. Jag tycker ibland är han lite oförskämd. Jag menar, man behöver ha en liten sån där, lära känna varandra tid innan man börjar, innan man lägger krav på en människa. Men Jesus kommer fram till en som sitter vid tullhuset och säger, läm det där och kom och följ mig. Och de orden har förvandlat de människorna. Det var det som var förutsättningen för pingstdagen. Det var det som var förutsättningen för att den helige ande skulle falla. Nämligen att det var människor som har svarat ja på kallelsen till Jesus Kristus. Att lägga lite sitt eget liv åt sidan och följa någonting som var större än dem. Och det här gjorde att församlingen kunde födas. Jesus säger följ mig. Han bjuder oss till att ta del av det verkliga livet. Det som du hörde Anders tala om här, det som du kommer att höra under den här vintern, det är inte en livsåskådning. Du vet, nu kommer människor hit med olika religioner och säger, nu ska man som konvertera från islam till kristendomen. Det handlar inte om det. Eller hur? Det handlar inte om det. Utan det kristna livet handlar inte om en trosåskådning, utan någonting mycket, mycket större än så. Inte ett sätt med lärosatser, utan en fråga, vem är det du följer? Vem är det som bestämmer i ditt liv? Va? Är du din egen lyckas med? Är du den som bestämmer riktningen i ditt eget liv? Eller har du lagt ner ditt eget liv för att följa någon annan? Och kyrkan, Sions uppgift, är att hjälpa oss att följa Kristus. Eller hur? Att hjälpa dig och mig, som vars vilja spretar åt miljoner olika håll. Jag menar, vi är ju såna. Ibland har vi en vilja som går dit och andra har vi en vilja som går dit. Och det blir mest som prästens lilla kråka som skulle ut och åka. En slankade hit och en slankade dit. Oftast harvar vi i diket. Det var min egen översättning av den där sista frasen. Men så är det ofta. Men vi har lagt ner lite grann det. Och kyrkan, församlingen, är en plats där vi hjälper varandra att följa Kristus. Okej? Okay? Därför blir församlingen en jätte viktig plats. Därför att vi lever i en extremt turbulent värld. Eller hur? Och i en värld som talar mycket om du lyssnar på Sipila eller om du lyssnar på de som arbetar med flyktingarna, så talar man mycket, mycket om hållbarhet. Vi behöver en hållbar utveckling, säger man. Vår ekonomiska situation, den är inte hållbar. Vi behöver förändra vår ekonomiska situation så den blir hållbar. Vi behöver ha hållbarhet på miljön, på ekonomin och så vidare. Och vi lyckas sämre än vad vi talar oftast när det gäller de här sakerna. Att vi kämpar lite grann mot väderkvarnar. Men Kristus, han står för det hållbara livet. Jesus Kristus, hans att följa honom är att följa någon som inte efter en tid sviker eller inte efter en tid lämnar dig i sticket, utan en som håller dig i medgång, i motgång, de dagar du är glad, de dagar du är sur, de dagar då du vill lämna honom. Hallå? Ni vet, det kommer såna dagar också. Men Jesus Kristus, han håller till och med i liv och i död. Det är det som martyrerna genom hela historien har räknat. Det är de moderna martyrerna som vi hör berättas om. De kan konstatera. Han håller i våra liv och i död. Det är verkligen en hållbar utveckling. Och det är det vi, eftersträvar. Jesus säger i Johannes 14:6. Han säger, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Det här är det, som Anders var inne på, det här är det enkla budskapet. Det enkla budskapet om Jesus Kristus. För 15 år sedan, den här församlingen här existerar i över 80. 1926 blev den bildad, så då kan du räkna ut matematiken själv hur länge den har existerat. Och den har funnits under många år och människor har lagt ner genom tiden, har lagt ner sina liv för att följa Jesus. Men för 15 år sedan så arbetade vi för att lite grann på något sätt klarifiera eller förtydliga den vision som vi upplevde att Gud hade gett oss. Du som har varit med en tid i församlingen, du vet den här visionen. Vi ska se, där får vi den. Sion är en relationsbaserad församling. Och Sion ett center som gör lärjungar. Det här på något sätt sammanfattar det vi tror på. Jag ska lite kort som sagt bara gå igenom de här sakerna. Lite grann kort sammanfattar vad vi tror att de här sakerna som Anders talar om. Hur ska de kunna ske? Det blir inget skördearbete utan skördearbetare. Eller hur? Evangeliet kan inte predikas om det inte finns någon som blir sända att predika evangelium. Och det är det lite grann vi ska se på här. Därför att ibland kan man fråga så här, också i kyrkan, också här i Sion, att är det, vad har vi för linje? Vart är vi på väg? Och en del, så, ibland talar vi om det här och ibland talar vi någonting annat. Att hoppar vi från tuva till tuva eller vad är det som gäller? Och jag ska försöka förklara lite grann åt dig vad det är som gäller. Det är nämligen så att Gud lägger ett pussel. Gud lägger ett pussel i ditt liv. Jag tror du som är lite äldre också, eller du som är äldre än 3 år, kan berätta det, att Gud arbetar. Ibland fattar vi inte vad han gör, men Gud arbetar genom olika saker, som vi möter. Han lägger ett pussel i ditt och mitt liv. Och Gud gör också det i församlingen. Den här visionen fick vi som sagt för 15 år sedan. Men under den tiden fram till nu upplever jag personligen att Gud har gett oss verktyg för att förverkliga den vision som han gav oss. Att Gud har inte gett en annan vision. Gud har inte sagt att det där funkar inte så bra, jag tror vi gör någonting annat. Utan Gud lägger ett pussel med pusselbitar. Och de här verktygen och de här processerna har inte kanske alltid varit så enkla för oss som kyrka. Eller hur? Jag vet ju att så har det varit i mitt liv, så har det varit i ditt liv. Jag talar ju med dig ibland. Och jag vet att man har fått kämpa lite grann. Och kämpa för att se att Gud, vad tänker du? Gud, vad gör du? Vad är du ute efter, Gud? Men de här bitarna som jag kort ska redogöra för. Det är bitar som är avgörande faktorer för att vi ska bli en kyrka. Och lyssna nu. Som inte bara har en vision. Utan som lever en vision. Och det är jättelätt att slänga några vad heter det, fina fraser på väggen och säga det här är vi. Men det är någonting helt annat när någonting blir en verklighet i våra liv. Håller du med? När någonting blir en verklighet som man andas och som man lever in i. Vi ska se några av de här pusselbitarna. Du ser hur många de är, så vet du ungefär hur många mina punkter är. Det första som Anders också var inne på, det är evangelium. Jag är så tacksam, de kommer inte riktigt kronologisk ordning det som vi har arbetat med, men jag är så tacksam att Gud har gett oss ett innehåll. Va? Tänk dig, Gud har gett oss ett innehåll. Det är inte bara tomma tunnor som skramlar mest och inte bara den som har mesta åthävor. Det är inte där det är, utan Gud, han har gett oss ett innehåll.
Han har gett oss ett evangelium. Vi har ett budskap som har gett oss en tro som har fört oss in i ett liv och som bygger på en person. Va? Ett budskap som inte handlar om oss i första hand. Utan, och som inte är fokuserat på vad vi ska göra för Gud. Utan vad Gud i Kristus har gjort för oss. Va? Det är det som är evangelium. Evangeliets centrum finns inte en stege. Utan det står rest ett kors. Eller hur? Vi har inte en Gud som säger till oss, klättra upp till mig. Här är det varmt och kosligt, som man säger på norska. Ja. Vi har inte en Gud som säger, klättra upp till mig. Kom upp hit, här är det bra. Vi har en Gud som har kommit ner till oss. Vi har en mästare, en frälsare och herre som har gjort det vi egentligen borde ha gjort och som blev vår rättfärdighet. Det här är vårt budskap. Det är ett frigörande budskap. Det är ett budskap som alla de här 100, som alla de här 1000, som alla de här 67 000 behöver få höra. Ett budskap som du behöver få höra söndag efter söndag efter söndag, därför att du läcker som ett såll. Va? Det här behöver du få höra, därför att det är det här som kan sätta dig fri. Vi har ett innehåll, vi har ett evangelium. Den här personen vi talar om är Jesus Kristus. Han står i centrum för evangelium. Han är dess kärna och dess stjärna. Jesus Kristus, om det är någonting vi vill bli, så är det Jesus centrerade. Och det är någonting vi längtar efter, så att han ska få framträda ännu mer än vad han har gjort tidigare. Det är han som vi vill ska stå i mitten i Sion. Det är han vi vill att ska stå. Om människor kommer hit så är det inte, vad fint det är det ena och det andra, eller vad dåligt det ena och det andra var. Utan människor ska säga att här samlas ni kring någon. Hans namn är Jesus. Därför det står den i Matteus 18 och 20. För det två eller tre samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland er. Och det är det här vi förkunnar. Det är det här vi tror på. Vi tror att bara vi får oss själva hasade till Jesus, bara vi får andra människor få syn på Jesus, så är det Jesus som kommer att göra saker som vi aldrig någonsin ska kunna göra. För att göra det här så har vi pusselbit nummer två. Och det är det att vi har inte bara ett teoretiskt budskap, utan vi har ett budskap som... Om du ska lära dig någon teologisk term, så ska du lära dig den här teologiska termen. Vi har ett budskap som har blivit inkarnerat. Inkarne. Karne, det är som kött. Österbottens kött. Va? Vi har ett budskap som har konkretiserats, som har blivit synligt. Det står det i Johannes att ordet blev kött. Det som var långt borta någonstans, det som var en lära, en teori eller en teologi, det kom nu nära, så att läraren kan säga att det vi har känt på, det vi har som klämt om, det är det vi predikar. Eller hur? Och för att ordet ska kunna bli kött, för att det ska kunna inkarneras, så behöver vi ha fungerande relationer. En kyrka som lever ut sina relationer, relationen till Gud. Va? Gud vill att din relation till honom ska vara konkret. Är den det alla dagar för dig? Va? Ja, du vet inte riktigt. Då kan jag använda mig själv som ett exempel. Min Guds relation är inte konkret för mig alla dagar. Eller hur? Så får du bestämma hur det är med din. Men Gud vill... att hans relation med mig ska vara levande och pulserande. Hans relation med mig ska vara lika naturlig som jag har med Marina eller någon annan. Att Gud blir verklig för mig, det vill Gud. Han är en relationsskapande Gud. Och sen vill han att vi ska ha relationer med varandra i gemenskapen. Därför att det är genom relationerna vi kan visa kärlek. Eller hur? Vi kan inte stå här och säga att vi älskar alla invandrare, men här är det vi som ska vara. Va? Någon annan får ta hand om dem. Va? Då har vi ord men inga gärningar. Eller hur? Men om vi har gärningarna, säger Jakob, då behöver vi inte prata så mycket. Därför att våra gärningar talar för oss. Alla vet att vi älskar, därför att vi gör någonting. Eller hur? Och det är såna kärleksfulla relationer vi ska ha, både med de som är i församlingsgemenskapen och de som ännu inte är med i församlingsgemenskapen. Därför att vi har alla värde nummer ett, som Anders var in på. Vi är människa. Och så älskar Gud alla människor att han utgav sin enfödde son. Både de som känner honom och de som inte känner honom. Nummer tre, det sätt på vilket vi tror att det här ska bli en verklighet, det är när du och jag har förstått kallelsen i kom och följ mig. Nämligen när vi har blivit Jesu Kristi lärjungar. Lärjungarskap, du ser det i visionstexten, är någonting som vi verkligen strävar efter. Lärjungarskap ska vara vår vandring, vårt sätt att leva, vårt sätt att relatera. Med andra ord, vi är inte boss, utan vi är lärlingar. Eller hur? Vi leder inte i första hand, utan vi följer i första hand. Hänger du med? Vi är inte den som stakar ut vägen i första hand, utan vi är den som följer han som är vägen, sanningen och livet. Eller hur? Så att alla vi som är här, alla vi som är så, vi sitter i samma båt. Jesus säger det till och med i evangelierna. Ingen ska kalla sig mästare. Det är för att ni har en enda mästare och ni är alla bröder. Hallå? Så fungerar det i Guds. Gud har bara en båt. Och den båten heter lärjungaskap. Vill du kalla dig själv en kristen, så bör du sätta dig vid Jesu fötter och lära dig av mästaren. För när du lär dig av mästaren, så kommer mästarens kvalifikationer att färga av sig på dig. Och Gud vet hur mycket du behöver det. Eller hur? Så är det för oss allihopa. Vi sitter alla i samma båt. Att låta Jesus få forma oss och på så sätt bli mer lik honom. Det är för oss som församling, det är vårt stora behov. Absolut. Om det ska bli allt det här underbara som vi tror att församlingsliv ska vara, så är det här som behöver hända i vårt liv. Gud behöver forma oss så vi blir mer lika honom. Jesus sa att ni ska inte kalla er någon mästare, men ändå har jag nästa punkt efter lärjungaskap, nämligen ledarskap. Då kan jag säga, men vi ska ju inte leda, utan vi ska ju följa. Vilket är det som gäller? Ska vi leda eller ska vi följa? Och då på den frågan svarar vi, ja, exakt. Orsaken till att vi kan leda är att vi följer. Paulus säger så här, följ mig som jag följer Kristus. Eller hur? När vi följer Jesus, så kan vi ta andra människor vid handen och tjäna dem och betjäna dem, som Anders var in på. Visa dem kärlek. Varför? Jo, så att de ska också få upptäcka vilken underbar mästare och herre och frälsare vi har. Vi har sagt så här i församlingen för ganska länge sedan när vi definierar ledarskap. En ledare är en tjänare. En ledare i den relationsbaserade församlingen är en mogen kristen karaktär som med sitt liv ger ett exempel som andra kan efterfölja. Det är så vi tänker ledarskap. Inte någon som står med pekfingret och pekar ut alla dina felsteg, för att det hjälper inte i ett dyft, utan en människa som är precis som dig, som säger, jag har funnit Jesus. Det var så Filippus sa till Natanael. Kom och se. Du måste ju, Natanael var skeptisk. Kan någonting gott komma från Nazaret, säger han. Va? Då säger Filippus, kom och se. Och så träffar Natanael Jesus och hans liv blev förvandlat. Lärjungaskap, ledarskap. Vi ska se vad vi sagt hittills. Vi har sagt evangelium, vårt innehåll. Relationer, vårt sätt att leva. Lärjungaskap, vårt sätt att följa. Ledarskap, vårt sätt att tjäna och betjäna andra. Hur gör vi det? Jo, vi gör det primärt på två sätt. Nummer ett är gudstjänsten. Ska se om vi får upp den här. Där. Gudstjänsten, det som du är på nu, det är en verkligt hörnsten i vårt församlingsbygge. Peter Halldorf sa en sak när vi talade med honom här. Vi hade ju honom här förra helgen. Och vi talade om gudstjänsten när vi ledarteamet var samlade. Och vi sa, hur ska vi göra gudstjänsten mer attraktiv? Vi måste avslöja lite vad vi tänker. Vi vill att du ska komma flera gånger. Så vi måste göra gudstjänsten attraktiv. Han var inte riktigt med på vår fråga. Men han sa så här, och det har blivit något som etsat sig fast i mig. Och som jag vill lämna med åt oss allihop här. Han sa att när du kommer på gudstjänst, kom och fira gudstjänst. Va?
Ni vet, vi kommer med till gudstjänst på lite olika, med lite olika motivation. Lite, ibland är vi mera ivriga, ibland är vi mindre. Men han sa så här: kom och fira gudstjänst. Varför kan vi komma och fira gudstjänst varje söndag? Jo, därför att vi har någonting att fira. Eller hur? Vi har någonting fantastiskt att fira. Vi har ett budskap, vi har ett evangelium om Jesus Kristus. Vi kan varje söndag bli påminna om det. Och varje söndag kan vi lovprisa honom. Varför? Jo, därför att han är värd all ära. Det finns en hel himmel som inte du kan se just nu. En hel himmel som bara, som det står, de gör ingenting annat. Totalt om du tycker att det blir långa lovsångspass. Ja? De gör ingenting annat. De bara tillber Jesus och säger: du är värdig. Jesus, du är värdig. Därför att du har gjort det du har gjort för oss. Vi ska fira gudstjänst. Låt oss bara komma överens om det. Va? När vi kommer tillsammans hit. Så ibland, Luther sa det i sitt förtal till den tyska mässan. Då han talade om, Luther var egentligen förra gången till det jag ska tala om nästa. Nämligen life-gruppen, alltså cellgruppen. Han talade om det, att man kan fira gudstjänst också där hemma. Då skriver Luther så här: där behöver inte sången vara så vacker, skriver han. Han är trevlig, våra Luther, va? Där behöver inte sången vara så vacker. Ja, men när du kommer hit till gudstjänst, då har nästan alltid vacker sång här. Det är inte det jag säger. Men det är inte det handlar om. Utan det handlar om är att du har möjligheten, förmånen, privilegiet, precis på samma sätt som jag, att få komma hit och säga: Jesus Kristus, du är värdig all lovsång, du är värdig all tillbedjan. Jesus, förlåt mig för min ljumhet. Jesus, låt mitt hjärta brinna inför dig. Och så får du komma hit och så firar vi gudstjänst. Va? Tror du att det kommer att påverka atmosfären? Va? När du kommer för att fira gudstjänst. Och bra dagar, dåliga dagar, vi kan alltid fira vår frälsare och Herre. Så prioritera det, kom på det. Paulus eller Petrus som sa det: jag har gjort det till min uppgift att tjata på er på ett ställe. Va? Och jag vill inte skuldbelägga någon överhuvudtaget, därför att det är inte våran business i den här församlingen. Men jag skulle uppmana dig, uppmuntra dig, missa inte gudstjänsten. Kom på gudstjänsten, gör det till en möjlighet att varje vecka komma och prisa Jesus. Är du med i en life-grupp, det är fine, vi kommer till det snart, det är underbart viktigt. Men kom på gudstjänsten. Kom med och prisa Jesus. Kom med och tillbe honom. Kom och dra ner himlen här när vi samlas tillsammans. Därför att du prisar Jesus. Vi firar gudstjänst. Ska vi göra det? Absolut, det tycker jag. Underbart. Därför att jag vågar säga. Det här kanske tycker låter lite tufft. Men det baserar jag på min egen erfarenhet. Också på människor som jag har följt under åren. Att lämna bort från gudstjänstgemenskapen är att gå in på en väg som leder mig bort ifrån Gud. Det är faktiskt så. Och det här är vare sig hot eller någonting annat. Det är bara ett hjärtans veden till både dig och mig. Det här behöver vi. Vi behöver det här. Därför att Gud vill att vi ska hålla oss nära honom. För att du ska få också den nära gemenskapen, så tar vi nästa punkt. Och det här är sista punkten nu. Så nu är vi nära att landa. Det betyder att det är bara 2 timmar kvar. Ungefär. Den lilla gemenskapen, life-gruppen, du som har varit med här länge i församlingen har också hört det flera gånger. Vi tror på att vi inte ska bara sitta och se varandra i nacken, därför har vi kafé där ute efter varje gudstjänst så att du kan få gemenskap. Men vi tror också på att forma en nära gemenskap mellan några troende. Där vi får komma tillsammans och uppfylla det ord som det står om i Nya Testamentet, bär varandras bördor. Vi hörde Majs vittnesbörd här när hon blev sjuk, hur otroligt viktigt life-gruppsgemenskapen var. Hur en människa kommer in, det var inte en främling från Helsingfors som kom in och djupfrysta blåbär. Utan det var en life-gruppsledare som har plockat blåbär i den finska skogen med hjälp av allemansrätten, eller vad heter det i Finland. Va? Som hade gjort det, inte ens något olag, utan plockade blåbär av kärlek till den människan och kommer mitt i en situation där de har fått det katastrofalt. Ett katastrofalt besked. Vilket vittnesbörd. Va? Tänk det. Och våran längtan, det här är inte heller någonting tvång. Det är precis som Anders sa, det är fullständigt frivilligt. Men våran längtan är, vi kanske inte riktigt där än. Men våran längtan är att vi ska kunna erbjuda alla som vill en plats i en liten grupp. Det är våran absoluta längtan. Så att vi kan bära varandras bördor och på det sättet uppfylla Kristi lag. Det här är Guds pussel. Vi ska se om vi hittar några pusselbitar. Ta nästa bild. Så, för att kunna bli det här
de här orden som vi har i den här visionen, så tror vi att de här sakerna behöver vi arbeta på för att kunna uppfylla den vision som Gud har kallat oss till. Och det som gör mig inspirerad just nu, det är att jag tror, och är det profetiskt här så är det, jag tror att vi får gå in i en tid nu när de här pusselbitarna verkligen får läggas på plats. Vi har talat om de olika sakerna under olika tider, under olika skeden i församlingens liv. Men jag längtar efter en tid då de här pusselbitarna får läggas på plats och tillsammans får bidra till att bli ett sånt här pussel. Får bli den här helheten som hjälper oss. Det längtar jag verkligen, verkligen efter. Och därför... Och då var det, alltså jag menar, jag gick ner på landning för den första predikan. Därför kommer det min andra predikan. Nej, jag skojar med dig. Därför, jag ska lämna dig med två utmaningar. Okej? Okay? Orkar du lite ännu? Bra. Jag ska lämna dig med två utmaningar. Utmaningar som vi i ledarteamet, också i äldstekåren och styrelsen, vi satt tillsammans och som vi gav åt varandra för en vecka sedan ungefär. Någonting som Anders och jag samtalar och som vi delar då. Det är två utmaningar som vi vill att ska prägla den här hösten. Som vi vill att ska verkligen prägla församlingen och det sätt på vilket vi arbetar. Vill du höra dem? Okej. Okay. Den första utmaningen som jag vill ge åt dig är att vi alla väljer att tala gott om alla människor. Det här tror jag är en superviktig nyckel att vi väljer, för jag tror det är ett val vi gör nämligen. Vi väljer att tala gott om alla människor. Man inte gör Brian Houston, man kan ha olika inställningar till Hillsong, de har varit framgångsrika i alla fall, men jag tror inte det handlar inte bara om sången och musiken. Man inte gör Brian Houston och sa att jag gjorde för många, många år sedan ett beslut att jag ska aldrig säga ett enda negativt ord om en annan församling eller en annan troende. När jag hörde det här, sen, yes, där har vi en nyckel. Och det här, inte för att Brian Houston sa det, utan för vi tror att det här är en verklig nyckel. En ny attityd av positiv, nu talar vi inte om positivt tänkande, men en ny positiv attityd där knotet och klagan som så lätt kommer över våra läppar bara ska få försvinna. Va? Vi är ju österbottningar, de flesta av oss. En del av er studerar här från Nyland. Va? Va? Men vi som österbottningar, vi har ganska lätt att komma i det här diket. Men att vi skulle byta ut de åsikter vi har om andra människor till goda tankar och förbön. Tror du att det skulle föra något positivt med sig? Va? Paulus säger till Timoteus i 1 Timoteus brev 2:1. Först av allt, alltså viktigast här nu, säger han. Först av allt uppmanar jag till bön och åkallan och förbön och tacksägelse för alla människor. Ja? Det här är viktigast. Inte jag uppmanar till åsikter om alla människor. Utan jag uppmanar till förbön för alla människor. Därför att förbön andas tro. Åsikter andas oftast tvivel. Eller hur? Men den vi ber för lär vi oss också älska. Och den vi ber för förlöser vi också en ande av tro över den människan. När vi hade bestämt oss för det här, och Anders är mitt vittne och flera också. När vi bestämt oss för det här så fick jag tag i en av Peter Halldors de här böckerna. Ni som var med på förra helgen, så hade han en del böcker. Och den här, en av de här böckerna läser vi nu på våra morgonbön som vi har alltid när vi träffas på kontoret. Så har vi en morgonandakt och så ber vi tillsammans för församlingen och för det arbete vi står i. Och det andra kapitlet i den här boken blev en riktig profetisk hälsning rakt in i det här beslutet. Och det är den här boken som heter Isak Syrien. Det passar ju bra i dessa dagar, eller hur? Isak Syrien. Och kapitel 2 så står det så här. Det här kapitlet har titeln Stig ner från dig själv. Nu är det här skrivet då in 2015, och det är en liten varning för dig som är lite yngre och dig som är lite gamla och äldre också. Det här är lite knepigt skrivet. Men lyssna här, är du med? Jag kommer mitt in i det, jag kommer inte läsa hela alltihop. Men han säger så här. En gudsmänniska är den som driven av stor barmhärtighet har övervunnit sina egna behov. För den som har medlidande med den fattige, honom tar Gud hand om. Och den som blivit fattig inför Gud har funnit en outtömlig skatt. Ödmjuka dig därför och stig ner från dig själv, och du ska upptäcka Guds härlighet inom dig. Ty där ödmjukheten spirar, där spirar Guds härlighet. Och så sista stycket låter så här, och det var, lyssna här nu, för då kan du förstå att det klack till i oss. När du möter din nästa, bemöda dig om att ära honom och upphöja honom. När ni skilts, säg endast vackra och värdiga ord om honom. Om din nästa har sina fel, ska han i känslan av att vara ovärdig den ära du bevisar honom få hjälp till bättring. Handla alltid så. Hälsa och hedra alla levande varelser. Om du vill återföra din broder till sanningen, det vill vi ibland, så sörj för hans skull. Gråt, älska honom, säg honom ett vänligt ord eller två. Men vredgas aldrig mot honom, ty kärleken kan aldrig vredgas, såra eller häftigt klandra någon. Tecknet på kärlek och insikt är ödmjukheten, som föds av ett gott samvete i Kristus vår Herre. Det där var grejer det. Eller hur? Det där, och jag kan säga så här, tänk att få leva i en församling där det här praktiseras. Va? Tänk att få leva det. Det förändrar våran atmosfär. Den andra utmaningen jag ska ge åt dig inför hösten, så handlar det om det som vi har talat lite grann i olika sammanhang, handlar om den profetiska bönen. Profetisk bön, säger du kanske, du som är lite nyare, vad är profetisk bön för någonting? Är det en profeti eller vad handlar det om? Nej, profetisk bön handlar om att ta reda på vad Gud håller på med. Okej? Okay? Förbön, då ber vi för olika saker. Vi ber för, som du har hört att vi ber här på söndagen, och som vi kommer att fortsätta också att be här på söndagen. Vi ber för världsläget, vi ber för de bönämnen som sänds in och så vidare och så vidare. Det kommer att fortsätta. Men det finns en annan nivå av bön, där vi säger: Gud, vad håller du på med då? För du vet, i förbönen då ber vi utgående från det vi ser. En människa är sjuk, vi ber om hälsa. Någon konflikt här finns, vi ber om fred och frid. Men Gud är så mycket större än vad vi är. Så att få ha ett böneliv, och jag utmanar dig i ditt eget böneliv. Ha ett böneliv där du säger: Gud, vad gör du? Ja? Där vi lär oss att lyssna till Guds röst. Det är svårt att höra Guds röst. Det tycker jag. Jag tycker det är svårt att höra Guds röst. Det finns så mycket röster runt omkring, eller hur? Det finns 10 000 röster och de talar samtidigt allihop. Va? Därför säger Guds ord: stäng in dig i din kammare ibland. Ta av dig din iPad, podd, phone, någonting med i. Va? Ta av dig det där och säg: Gud, nu upplever jag så här, men Gud, vad håller du på med? Tillkommer ditt rike och ske din vilja. Va? Det tror jag vi behöver mer och mer. För när allting skakar runt omkring oss, så skakar inte Gud. Eller hur? Han skakar inte. Han är stabil. Att välja att tala om det som är gott. Och att lära sig att lyssna in vad Gud håller på med. Det ger dig som lite utmaningar här idag. 2 punkter, lätt att komma ihåg. Allt det andra kan vi lägga ut på vår hemsida. Men de här sakerna, ta följande bild så får vi dem båda två. Att välja att tala gott om alla och att be profetiskt. Låt det bli en sak som vi på något sätt tar oss an den här vintern som kommer. Ska vi be tillsammans?